Medan tyst i tono kommer här radion nu. Lys, lys, lyssna. För ett nöje är den ju, därför hör på radion nu. Lys, lys, lyssna. Dygnet runt i ljuden är det bästa. Den musik som gillas av de flesta. Så välkommen hit ombord. Hör allt nytt i Dono, Radio Nord.
Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung. Och stationen som ger er just den underhållning ni tycker om.
Dygnet runt i bjuder är det bästa. Den musik som gillas av de flesta. Så välkommen hit ombord för att lyssna i Dono, Radio Nord.
I förra avsnittet av programmet om Radio Nord fick vi veta hur piratradiostationen kom till, förplaneringen och hur press och politiker reagerade. I andra och sista delen berättar nu Jan Kotschack, son till Radio Nords grundare Jack Kotschack, om livet ombord, lyssnarsuccén och hur stationen tvingades upphöra med sina populära sändningar.
Ni som är unga i sinnet, ni har väl i minnet Radio, Radio Nord.
Om vi återknyter till nyhetsinhämtning, för du sa det att det skulle komma varje timme. Det innebar ju att ni måste ju ha en alert redaktion som bevakar det här på ett mycket bra sätt. Hur gick det till?
Det är intressant, för att först fick man, det anställdes nyhetsmän väldigt tidigt, långt innan sändningarna kom igång. Och de fick sitta och köra torrsim i över ett halvår. Och sen fanns det också en nyhetspolicy som sa, Jack vill ju inte stöta sig med någon. Så alltså, politik och religion i liksom den mest seriösa formen, det var inte han så intresserad av, utan han ville ha lite lättsammare nyheter. Helst då lite kändisnyheter och sånt. Väder förstås var ju viktigt. Men sen är det klart att man hade politik i, alltså det var Algeriet, kris på den tiden, det var ofta tvistemål om Kuba mellan USA och dåvarande då Sovjetunionen. Och efter ett, alltså i början så ringde man ut nyheterna via kustradiostationen i Stavsnäs. Alltså Radio Nord hade kontor i centrala Stockholm och studios. Och då satt man och på olika vägar då fick in nyheter och lyssnade förstås också på Sveriges Radio och andra radiostationer. Och så ringde man ut till Bonjour. Men redan efter några månader så stoppade då makterna, om vi kallar dem så, den här möjligheten att ringa via Stavsnäs Radio och på den vägen få nyheter. Så då inhandlade man en trådlös teleprinter som man alltså tog, man tog ner nyheterna på kortvåg och sen var den kopplad till den här teleprintern som sen skrev ut från de stora nyhetsbyråerna i världen, alltså AP, UPI, AFP. Så att på den vägen, och även där då på båten, så lyssnade man alltså på kortvågssändningar från till exempel BBC och så. Så man brukar ju säga det att man var ju först med två viktiga saker. Dels var det Yuri Gagarins rymdfärd som första människa runt jorden i april 61. Det var Radio Nord många timmar innan Sveriges Radio. Och det andra stora skopet var när FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld först var försvunnen och sen så visade sig att hans plan hade störtat i Afrika och han hade omkommit. Det var, hävdar de som jobbade då Radio Nord, förmodligen först i Europa med den nyheten. Och långt innan såklart Sveriges Radio. Sveriges Radio hade ju fortfarande då bara nyheter på vissa tider, men som sagt, på Radio Nord kunde man gå in så fort man hade något stort, kunde man gå in i programmet.
båten från båten för er som är unga till sinnet. Det är det program som vi här tar fram. Skinnigt som blandas med låtar som vi har i minnet. Jag är hit ombord, bjuder Radio Nord. Är ni 7 eller 70, det gör ju detsamma. Välkommen till ett glatt program som vi kallat Låten ifrån båten.
Du nämnde kontoret på Krukmakargatan.
Krukmakargatan.
Förlåt mig. Mm. Där fanns det ju personal och där gjordes det väl inspelningar och sånt också då, eller?
Där gjordes det mesta. För det mesta var förinspelat.
Mm.
Så att där hade man 3 studios igång. 2 av studiorna gick hela tiden för att spela in program till de kommande dagarna. Och den tredje använde man mest då för att spela in reklaminslagen, alla commercials. Och sen så att nästan alla program under större delen av de 16 månader som Radio Nord fanns spelades in i land. Sen så forslades det ut i en metallkanister, packades banden och tidningar och så vidare.
Mm.
Och forslades till Skå-Edeby flygplats och flög sen ut till båten där man sen droppade den här droppen som den kallades i havet. Och så fick besättningen med en lina hiva in den till båten.
Mm.
2 gånger försvann den här droppen. Alldeles i början och sen sista sommaren. Men då hade man lite reservprogram. Och man kunde ju såklart sända direkt från båten också. Man hade skivor.
Mm.
Man hade band med musik och så. Mm. Men de producerade programmen gjordes i stan. Och spelades in ungefär 2 dagar i förväg.
Jag förstår att man använder sig av droppen när det gäller de här sakerna. Men man kan inte gärna droppa ner personalbytena. Hur skedde det? För jag menar, havet ligger ju inte spegelblankt jämt. Hur löste man det där ute?
Många av veteranerna, eller om vi ska kalla dem pionjärerna, minns ju med skräck de här färderna ut från Nynäshamn som då var. Man var tvungen alltså att fara ut från en hamn som hade tull. För att alltså personal och det de hade med sig, det skulle ju formellt sett gå till en båt som då var en annan, hörde ju till en annan nation. Eftersom det låg på internationellt vatten och också var under först nicaraguansk och sen Panama-flagg.
Mm.
Så var man tvungen att fylla i tullhandlingar och det gjordes då i Nynäshamn. Sen så tog det ungefär 3,5 timme ut till Bonjour. Och man hade en liten gammal fiskekutter som hette Listerland. Och den hatade alla i personalen för den rullade något fruktansvärt. Och den luktade verkligen gammal sill alltså. Sen fick man en något bättre båt som hette Bellona. Och där kunde man göra lite mat och så om det var sånt väder. Att man hade lust att äta och man kunde till och med sova. För där, men de här färderna ut och in till Bonjour var ingenting som folk såg fram emot.
Nej, det förstår jag.
När man dessutom kom ut till Bonjour så var det, om det blåste aldrig så lite, så var det ju väldigt svårt att borda. För att den mindre båten gick upp och ner och alltså man måste ju ta det här hoppet över till Bonjour när fartyg, de här 2 båtarna var någorlunda i höjd med varandra. Mm. Men det var rätt jobbigt, alltså som väl är händer aldrig någonting. Men de, som sagt, det var ju framförallt ungdomar som du var som jobbade där.
Mm.
Människor mellan 20 och 30, och det var nog rätt bra för att det krävdes en viss atletisk kompetens för att ta sig ombord på Bonjour.
Dessutom när man väl som personal var där ute, det kunde ju gunga rejält, kan jag mycket väl föreställa mig. För det var ju en långsmal båt, även om ballasten var ganska kraftig med tanke på masten. Var det ingen som hade sjösjuka av båt, kan man fråga sig?
Jo, visst var det det. Det var alltså flera som hade. Och det har även, jag har ju träffat alltså delar av sjömännen som jobbade där.
Mm.
Och de säger det att en båt som ligger så här för ankar som ju Bonjour gjorde. Alltså det blir en alldeles speciell, det blir dyningar hela tiden. Så att det kan vara ganska så obehagligt alltså. För den går ju liksom inte, alltså en båt under gång kan ju liksom lägga sig på en kurs så att man tar både vind och vågor på bästa sätt. Men en båt som ligger för ankar kan ju inte välja, utan den var ju väldigt utsatt för väder och vind helt enkelt. Och sen hade den sin onormalt höga mast förstås, för man skulle sända radio på 40 meter. Den var ju 40 meter masten nästan. Så att det var många som blev sjösjuka även ombord.
Hur var det med den tekniska utrustningen? Den måste ju, måste ju ha varit väldigt väl förankrad. Dessutom så allt löst material man har när man jobbar med, hur klarar man av det?
Ja, alltså man fick ju, där prövade man ju sig fram. Man hade ju toppen fina grejer, som man alltid säger, teknikerna. Man hade ju mycket finare mixerbord, skivspelare, bandspelare än vad Sveriges Radio hade. För man hade fått alltså absolut toppkvalitet från USA då, från de här kompanjonerna där borta. Men det var, ingen var ju riktigt klar över vilka krav som ställdes när man skulle ha denna utrustning ombord på en båt. Så att det blev ju till slut så att allting var ju tvungen att vara fastskruvat alltså. Ibland var det ju väldigt, väldigt svårt. Men som tur var det ju mest band som skulle spelas där ute. Det hade varit väldigt jobbigt om de skulle köra live med skivor hela tiden, för då hade det inte gått under de vissa stormar alltså. Men bandspelarna gick att köra.
För att få ekonomi i det här, så det är ju en kommersiell station, så var det ju givetvis annonser som skulle säljas in, och för att kunna göra det så måste man ju kunna tala om för annonsörerna att det var meningsfullt. Hur kom ni underför med att ni hade tillräckligt stor räckvidd och antal lyssnare och sådant som kunde vara intressant för annonsörerna?
Ja, man var ju tvungen att göra lyssnarundersökningar helt enkelt. Man tog de dåtidens betrodda undersökningsinstitut. Det var SIFO och något som heter IMU, Institutet för marknadsundersökningar. De fick göra lyssnarundersökningar, för det är precis som du säger. Man är ju tvungen. Ska man ta betalt för annonserna, då måste man veta vilka man når, hur många man når, vilken fördelning av åldrar det är och så vidare. Så att relativt snart så började man undersöka publiken väldigt noggrant faktiskt. För att kunna, det behövde ju inte Sveriges Radio på samma sätt göra. De hade ju sina pengar eller brist på pengar, antingen de hade publik eller inte. Men Radio Nord var ju väldigt eller var ju tvingade att visa att de hade publik. Så de gjorde ju lyssnarundersökningar ständigt.
Då när det startades upp i början, hur blev det lyssnarreaktionerna? För det var väl säkert många hundratusen som låg och väntade på att det ska det inte bli någonting. Och när det väl proppen åker ur flaskan, så måste det väl hända någonting.
Ja, det var ju otroligt positivt redan från början. Och alltså just för att man, den allra första tiden, då höll man ju på att trimma in sakerna, så då sände man inte riktigt dygnet runt under de första veckorna. Men alltså det här med musikblandningen och sen att man sände dygnet runt, det var ju oerhört populärt. Och man kan ju bara tänka på människor som jobbade på nätterna till exempel. De hade ju aldrig haft något sällskap tidigare, eftersom Sveriges Radio stängde ju ner vid ungefär 11-tiden på kvällen. Men nu var det ju det vi kallar nattradio idag. Det kom ju med Radio Nord också. Så det var otroligt positivt allting från början, kan man säga.
Det förstår
bland
jag.
Publiken. Det fanns ju då, och det är ju en genomgående del i den här historien, att redan från den här första riksdagsdiskussionen där man hade varnat företagen, så fanns det ju en oerhört avvaktande hållning från stora företag. För de ville helt enkelt inte stöta sig med statsmakterna. Så att Radio Nord blev ju aldrig den strålande affär man hade hoppats på. Det var alltså mindre företag som inte tyckte att de kanske hade så mycket att förlora med en eventuellt dålig relation till statsmakterna. De gjorde ju väldigt bra resultat. Men de riktigt stora nationella annonsörerna, de lyste med sin frånvaro i Radio Nord.
Koppla på Radio Nord!
Och koppla av med Radio Nord.
Skivbolaget Philips var väl lite njugga i början, men de kom väl med i sammanhanget på ett eller annat sätt sen väl?
Det var ju den här Herbert Kastengren då som vi nämnde, som var chef för Philips. Han var en av dem som inte var... Jack och Gordon försökte köpa sändare av honom på ett tidigt stadie, men det vågade han inte sälja då av rädsla för att stöta sig med makterna. Men däremot Philips Sonora, som deras skivbolag hette, de tog ju... Jack gjorde en deal med skivbolagen, det fanns 7 stycken större, att de fick en kvart var i veckan, alltså Philips-kvarten, Metronom-kvarten och så vidare, där de fick spela sin nya musik mot att han då inte skulle behöva betala så mycket för rätten att spela skivor. Så och där var Philips och några med också. Men de var aldrig stora annonsör.
Nej, men det var väldigt smart drag, för då fick man ju Philips till att förstå att här måste vi se till att den stationen får det allra senaste. Det var ju det Jack vill ha.
Ja, visst. Eller? Så var det.
Ja, visst.
Så var det. Så att den enda gången det var lite körigt var, och det var just en pengadiskussion, det var med skivbolaget RCA som då var världens största och bland annat hade Elvis Presley i sitt stall. Och även stora svenska artister som Lasse Lönndahl till exempel. Och de var inte nöjda med den här kvarten, utan de ville ha hard cash. Och då blev det dålig stämning, och då sa jag att då stryker vi alla RCAs skivor. Men det ledde också till att man fick sätta sig ner verkligen och göra en deal om hur mycket man skulle betala. Så att det blev till slut så att man fick sin kvart, men man fick också, jag tror det var 12 öre per skiva, och sen sista året 62 var det 20 öre per skiva. Så att man alltså, de behövde ju varandra som det är, alltså så att säga. Skivbolagen fick ju en helt ny plats att marknadsföra sin musik på. Så att Radio Nord var ju gudasänt även för den svenska skivindustrin givetvis. Och topplistorna inte minst, som satt i alla skivaffärer. Och så att det var ju... Alla hade intresse av att komma till en överenskommelse.
Sen får man inte glömma att just 50-60-talet, det var ju 40-talisterna var uppe just i ungdomsåren. Och det var ju den musiken som höll på att breda ut sig från USA. Och det är klart att det var ju en oerhört stor marknad här i Sverige då.
Visst var det så. Och innan, så att säga, innan först Radio Luxemburg lite och sen Radio Nord. Alltså det hade tagits in oerhört lite amerikansk musik till Sverige under 50-talet. Det var sjömän och lite jazzintresserade och sådär som tog hem skivor. Men det var ingen stor import av amerikansk musik. Men det började ju förändras då.
Jag minns man fick faktiskt beställa skivor i skivbutiken och vänta både 2, 3 och 4 veckor innan man...
Exakt, exakt så var det.
Radio Nord, stationen som är värd att imiteras. Radio Nord, stationen med egen stil.
Vi nämnde det här med listorna, topp 10 och topp 20 som var väldigt populära. Hur gick det till att samla ihop materialet som man fick ihop de här listorna?
Det 10 var den svenska listan. Där var det vi är ganska vana vid nu då, alltså skivindustrin som det hette, som fick tala om sin försäljning. Och topp 20, det fick man skriva in till Radio Nord. Radio Nord hade ju en otrolig kontakt med sina lyssnare alltså. Och på den tiden var det ju, mail var ju verkligen post. Så att man var tvungen att skicka brev då. Så det gick det till så att man fick rösta helt enkelt på vilka 5 låtar man ville ha i topp. Och sen så presenterades det då de som var kandidater för att komma in på nästa veckas lista presenterade sitt särskilt program en gång i veckan. Och sen, så det var ett det var lyssnarna som bestämde.
Ja. Då hade vi två listor, alltså en försäljningslista som heter topp 10 och en röstningslista där lyssnarna
går. D10 heter den svenska, D10 och sen var det topp 20.
Jaha.
Så det var en som sagt som var skivindustrin och en som var lyssnarnas.
De svenska artister som placerade sig väl, de fick en gratifikation.
Ja, de fick lite ett vikingaskepp i brons faktiskt, med namnet ingraverat. Som det kallades Radio Nords hedersskepp. Och jag vet att många av dåtidens stora svenska artister faktiskt har kvar sina skepp än idag. Jag hörde just det till exempel om Anita Lindblom som sedan många år bor nere i Frankrike. Hon har kvar två stycken Radio Nord-skepp.
Men det måste ha varit ett kärt minne för en artist.
Ja, jag tror det.
Jag tror
det.
Många minnen som väcks till liv när man tittar på skeppet.
Ja, jag tror det. Jag tror det. Och att som sagt, artisterna var i början av sina karriärer. De fick en chans att sälja mycket skivor därmed. Tjäna pengar, möta sin publik. Jag tror att det betydde otroligt mycket.
Det var mycket aktivitet då på nya artister även ute i folkparken. Så de hade ju skötts ut det här också. Ja.
Visst, det blev ju så alltså att man, om man fick en framgång, dels måste man ha ett bra material och ställa in en bra skiva, men alltså med Radio Nord hade man möjlighet att lansera den ordentligt. Och då förstås kunde man ju sen ta sina hitlåtar med sig och åka ut i folkparker och på andra ställen. Så artisterna fick ju en mycket större publik och visibilitet genom Radio Nord, det är helt klart.
Vi har konstaterat att Radio Nord banade väg för Melodiradion och någon eller båda listorna ligger väl också till grund till det som kom sedan, 10-12 på Sveriges Radio.
Det blev ju så, det blev ju så att säga listor i Sveriges Radio också med lite, på lite olika sätt då. På hösten 61 så kom man ju, då hade man ju tagit fram ett mentometersystem. Och då skulle ju Sveriges Radio ha en lista och då fick man ju rösta fram de 10 mest populära låtarna varje vecka. Och sen blev det ju Kvällstoppen och den hade ju 20 låtar, precis som topp 20 på Radio Nord. Så, men man kan ju säga, alltså topplist var ju, kan man säga, ute i stora världen och framförallt i USA en självklar del. Men det kom ju som sagt via Radio Nord ganska snabbt till Sveriges Radio också. 10 i topp hette ju det med mentometerknapparna.
Stämmer det.
Sveriges Melodiradio, god middag. Klockan är 15 precis. Och det betyder att det är dags för 10 i topp. Programledare Lill Lindfors.
Allt eftersom tiden nu gick då så arbetade naturligtvis politikerna febrilt med att få alla sätt stoppa Radio Nord. Du kan väl berätta lite hur de resonerade egentligen, hur det hela gick till, för det gick ju väldigt snabbt det här.
Som sagt, Radio Nord fick 16 månader i etern och man kan ju nästan säga att bakom kulisserna så arbetade man hela tiden för att hitta något sätt att förbjuda den här stationen. Man tyckte att man hade en internationell konvention då att luta sig mot. Och den konventionen, det var en del av det internationella radioreglementet. Och där fanns det en paragraf som man förtydligade när de här piratskeppen hade blivit aktuella och sa att det var förbjudet att sända radio eller tv från båtar eller flygplan på eller över internationellt vatten eller internationellt territorium som det hette. Men det räckte ju liksom inte, för om vi säger nu, vilket ju var fallet, att Radio Nord låg på internationellt vatten, varför var det just, hur skulle Sverige kunna lagstifta mot ett fartyg på internationellt vatten? Det var ju här problematiken kom in, alltså att man, var man på internationellt vatten eller internationellt luftrum, så var det väldigt svårt att säga vilket land skulle då ha lagstiftningsansvar och hur skulle dessa lagar se ut. Men då hittade, ja, alltså man testade ju, jag har ju till min bok grävt fram många av dåtidens dokument från arkiven, och man diskuterade ju väldigt långtgående saker. Man diskuterade bland annat att eventuellt sätta in störsändare, alltså att bygga egna sändare ut efter den svenska kusten som då skulle kunna störa ut Radio Nord. Det var också på tal att man kunde ha en egen båt som kunde ligga vid sidan av Bonjour och störa ut den. Allt det här la man ner, både av, vad ska vi säga, etiska skäl, för det skulle sett väldigt tråkigt ut om svenska staten skulle ha egna båtar eller störsändare som bara för att det skulle ju vara som kommunistländerna. Men inte minst också för att det skulle kosta väldigt mycket pengar. Sen så diskuterade man olika nya skatter, lagar, att företag som annonserade i Radio Nord inte skulle få dra av för denna annonsering. Men vad man hamnade vid till slut då var ju en ur yttrandefrihetssynpunkt väldigt tvivelaktig lagstiftning som sa att det var förbjudet helt enkelt att annonsera i Radio Nord och eller Radio Syd som då fanns i södra Sverige. Och det var förbjudet att arbeta på dessa skepp. Och jag brukar ju säga att det här annonsförbudet, det går ju mot alla grundläggande såna här yttrandefrihetsaspekter, för det är ju bara att jämföra med att man inte skulle få annonsera i vilken tidning man vill. Och det andra är ju helt klart ett yrkesförbud. För det säger att man inte får arbeta vad man vill. Men upprördheten i den svenska socialdemokratiska regeringen och, kan man säga, Centerpartiet var ett stödparti då i den här frågan till regeringen. Så de tyckte att vi måste göra någonting. Det här, det utmanade för mycket de gamla strukturerna, kan vi väl säga, för att man skulle tillåta det. Och till slut blev det den lagstiftningen som då röstades igenom i riksdagen i maj 1962.
Pretty, baby, sugar fine. You drive me right out of my mind. When you're in my arms, this I wanna do. Pretty, I wanna make love to you. Put the gun on the air. Haku
ka he ka to e
e a o e
ha me ha ma ko ko ho ta ku wa hi ne pire ka ra cha ku ma
e a e a o e
Sugar fine,
oh,
you drive me right out of my mind. Oh, when you're in my arms, oh, this I wanna do. Pretty, pretty, I wanna make love to you. Pretty, pretty, I wanna make love to you. Pretty, pretty, I wanna make love to you.
Ännu mörkare sida tycker jag faktiskt i Radio Nordhistorien, det är att din far Jack Kocak sågs inte vid ögon av politikerna och andra myndighetspersoner, och det skrevs också mer eller mindre smickrande artiklar som inte bara ifrågasatte din far som person utan också hans avsikter med Radio Nord, och det var rätt grova påhopp som väl idag inte skulle vara tänkbara. Hur reagerar familjen på den delen utav sidan?
Jag var ju så himla liten så att jag förstod ju inte riktigt detta. Det förstår jag ju först nu när jag egentligen tittar tillbaka. Men vad man kan säga, det här tycker jag faktiskt är ganska allvarligt, precis som du har reagerat, det är ju att han mötte en väldig liksom främlingsfientlighet för att tala klarspråk. Alltså han hade ett konstigt namn, han hette Jack S. Kocak. Han talade finlandssvenska, det tyckte man väl inte borde vara så himla konstigt. Men han var väldigt mörk. Han hade fina kostymer och gillade snygga bilar och allting sånt där. Och allt det här tillsammans upprörde tydligen väldigt mycket, och när man tittar på dåtidens teckningar till exempel i tidningar och också läser dessa ledarkommentarer så misstänkliggörs han ju hela tiden som en skummis. Det är ju helt tydligt, och som någon slags bulvan för ett internationellt kapital som säkert hade väldigt mycket skumma avsikter.
Och dessutom du, så skönjer man väl någonstans också att man ville se detta politiskt. Där springer man ju amerikanska ärenden. Ska den här stationen vara, ha den någon militärpolitisk inriktning? Vad ska detta leda till? Exakt. Och NATO och alltihopa det här.
Exakt, alltså man ville då antydningsvis säga att liksom vad kan hända i ett... Det var ju en orolig tid i världen, det är ju helt klart. Och det var Kubakris och allting. Och tänk om det blir så här att liksom är Radio Nord en amerikansk propagandasändare. Men då kan man ju bara svara att det fanns redan från början tydliga regler att om de hade i ett krisläge ställt sig så att säga på den amerikanska NATO-sidan, om vi kallar det så, och börjat sända ut någon propaganda. Då hade man ju självklart kunnat sätta in störsändare eller vidtagit hårda åtgärder utan att någon hade reagerat. Dessutom var det så att Radio Moskva, som var en stenhård propagandasändare, sände på svenska och gick att höra i Sverige
På långvåg
under hela den här perioden också. Så att det fanns ju propagandasändare som nådde in över vårt land. Men alltså då är det ju bara, man kan bara säga, faktum var att Radio Nord var opolitiskt, icke-religiöst, allting sådant. Så att det här var ett ytterligare ett sätt att misstänkliggöra min pappas och eventuellt då hans finansiärers avsikter. De hade ju inga politiska avsikter givetvis. De ville ju helst tjäna pengar och ge lite trevlig underhållning.
Klara entreprenörskap.
Ja, visst. Så var det ju.
Och en annan sak också, hur tog din far besluten nu då att politikerna släppte Radio Nord? Men så samtidigt så accepterar man hela idén och sedan så omgående så accepterar man också att Sveriges Radio tar upp det hela och kallar det för Melodiradion och allt vad det är. Utan reklam förstås. Ja. Och knycker ju hela konceptet.
Va? Alltså, han var ju faktiskt ganska... Då när Melodiradion kom igång så höll han ju masken väldigt bra och sa det här är en stor seger för oss och... allting sånt där. Och det tror jag att han innerst inne kände också faktiskt. Att, men jag var ju på rätt väg. Titta, nu det tog bara några månader så är Sveriges Radio igång med samma sak. Men sen, det är klart att han blev förbittrad när den här lagstiftningen sen kom året efter 62. För han tyckte, och det sa han ju hela livet, jag kan inte förstå vad det var som var så hotfullt med en liten populär radiostation utan religion och politik. Exakt så sa han.
Fy, det var väl bara det att det var inte Sveriges Radio så det, utan det var en utomstående idé. Och det är ju så här i lagom Sverige att det här får man inte sticka ut.
Nej, och det gjorde han alltså. Han stack ut väldigt mycket. Ja. Och alltså om han hade haft... Han var ju dessutom så, han var ju i grunden, han var ju inte svensk från början. Han kände inte till det, på, liksom det här som du kallar lagom Sverige. Mm. Han levde liksom ett annat slags liv och hade en helt annan internationell inriktning. Mm. Så att han fattade liksom aldrig vilka han utmanade och hur fruktansvärt hårt motståndet blev. Men jag måste säga så här nu, och jag har ju tänkt mycket på det nu när jag har skrivit boken, att jag tyckte att han var fantastiskt duktig, för han skulle ju trots allt leva en ganska stor del av sitt liv efter Radio Nord, att inte vara bitter. För det var inte så att han satt och beklagade sig och liksom, han gick vidare. Han hade en sån personlighet så att okej, det var för jävligt och det var konstigt och det var allting. Men nu går jag vidare och gör andra saker. Och jag tror att det underlättades också av allt eftersom åren gick, så fick han ju klart för sig vilken hjälte han var hos många vanliga lyssnare och vad Radio Nord hade betytt för så många människor. Det vi ser, det jag ser nu när jag har kommit med boken, hur många som har det i så kärt minne och hur många som upplevde en rolig ungdomstid och har säkert förälskelser och låtar och allting kvar långt inne liksom i ryggmärgen. Därför att det var någonting positivt. Och dessutom var det ett stort äventyr detta att sända radio från en båt.
Verkligen. Det var en radiopionjär av stora mått. Ja du Janne, tack för ett mycket intressant och innehållsrikt samtal om Radio Nord, som blev en milstolpe i radions musikhistoria i Sverige och som dagens lyssnare har orsakat vara mycket tacksamma för.
Tack så hemskt mycket, det var jättetrevligt att få prata med dig och om denna spännande historia.
Stick iväg, ja. Kom aldrig hit igen, no mer. Stick iväg, ja. Kom aldrig hit igen, no mer.
Hör du mig?
Stick iväg, ja. Kom aldrig hit igen, no mer. Stick iväg, ja. Kom aldrig hit igen, no mer.
Den snubben försökte att pola med två. Inte diggar jag snubbar som behandlar en så. Det är ju världsrekord. Men nu så måste man vara hård.
Okej, stick iväg, ja. Kom aldrig hit igen, no mer. Stick iväg, ja. Kom aldrig hit igen, no mer.
Hör du mig?
Stick iväg, ja. Kom aldrig hit igen, no mer. Stick iväg, ja. Kom aldrig hit igen, no mer.
Och kommer han och säger, don't you treat me this way, for I'll be back on my feet someday. Okej. Om du kommer ska du ha en miljon med stålar, annars får du vara. Och så ta din Cadillac och fyll bensin i första mack.
Okej, stick iväg, ja. Kom aldrig hit igen, no mer. Stick iväg, ja. Kom aldrig hit igen, no mer.
Hör du mig?
Stick iväg, ja. Kom aldrig hit igen, no mer, no mer.
aldrig hit igen om mer.
Kom aldrig hit igen om mer.
Kom aldrig hit igen.
Kom aldrig hit igen.
Stick iväg Jack med Monica Zetterlund blev den sista låten som strömmade ut i eten från Radio Nord fram till klockan 24 lördagen den 30 juni 1962. Därefter går teknikerna Pelle Lundahl och Bengt Törnkrads ner under däck och bryter strömmen till sändaren. Samma personer som startade upp sändningen 16 månader tidigare. En banbrytande epok i svensk radiohistoria är därmed över.